Ibland så blir man så förvånad över att vi kan missa saker som står i Bibeln fast vi läser dem jätteofta. Ni vet att man hälsar på varandra på olika sätt. I Sverige säger vi hej. I Iran säger man salam. I Finland säger man terve. I Etiopien säger man salam också. Okej. Hur säger man i Danmark? Samma som i USA. Har vi något annat språk? Ungern?
Hallå?
Kina? Ska vi pröva lite mandarin? Ni? Ha. Men vet ni hur man hälsade? Hur Paulus hälsade? Hur de första kristna hälsade? De införde någonting nytt. Vi tänker att det ska vara frid, men det var någonting före frid. Innan man sa frid så hälsade man nåd. Det förstod inte pingstvännerna, så de hälsade man med frid. Det är bra. Men vi har så svårt för det här med nåd. Vi har svårt för att ta till oss det. På grekiska, nåd, gratia, betyder en gåva som en favör vi inte kan förtjäna. Så jag frågar er nu, jag märker också att en del har svårt för att ta emot en gåva. Men tänk att vi varenda gång ska hälsa varandra med gåva från Gud. Någonting du inte har förtjänat, gåva från Gud. Visst är det härligt? Men det kan ju vara väldigt, men så hälsade de. Gåva från Gud. Det är fantastiskt tycker jag. Därför att våra ord betyder så mycket. Och så läser jag Romarbrevet, första, andra Korintherbrevet, inte Galaterbrevet, jag vet inte vad det var med Galater, man hade svårt med nåden. Men i brev efter brev efter brev så hälsar man med nåd. Och John Bevere, han gör ju lite undersökningar och sånt. Och en ganska så seriös undersökning om hur amerikanerna ser på nåden. Då tänker man, i Amerika måste man ju fatta allting när det gäller kristen tro, eller hur? Och nåden, det förstår de säkert till fullo. Jag tyckte det var intressant. Inte minst för att vi har varit där nu. Men 98% av amerikanerna, alltså de från USA, de förstod att nåden hade att göra med syndernas förlåtelse och att Gud övertäcker våran skuld. Vad fint då. Men 2% förstod del 2. Och så tänker jag, hur är det i Sverige? Om bara 2% i USA förstår del 2, då måste vi svenskar, vi förstår väl 98%, eller hur? Vi har inte så mycket kunskap. Jag tror det är ännu färre i Sverige. I alla fall min personliga erfarenhet när jag har undervisat om nåden och även när man läser bibelställena och frågar, förstår du det här? Jag läser det rent teoretiskt. Så nu ska jag läsa några sådana bibelställen. Och så ska Herrens ande uppenbara för oss på nytt eller för första gången, så att vi förstår att Guds nåd är så mycket större. Och hör nu, att Guds nåd, den räcker till och den överflödar. Och Guds nåd är mer än att få förlåtelse för sin synd. För många tycker att det räcker. Men jag ska säga det, jag har mer behov än att få förlåtelse. Är det någon mer än mig som har mer behov i livet? Är det någon som behöver hjälp av Gud med mer än förlåtelse? Ja, varenda dag. Och jag tror nästan att det är en av de sanningarna som har hjälpt mig mest i det kristna livet. Så det är något som jag sagt till dig förut förmodligen, som jag kommer att säga igen och som jag hoppas att jag kommer att predika om på alla platser jag hamnar, till alla människor jag möter. För det har betytt så mycket för mig. syndernas förlåtelse. Helt fantastiskt, helt förkrossande är ju det. Men nåden gör något mer. Så nu börjar jag, och vi kan ju, eftersom vi har läst andra Timoteus 2, så kan vi läsa det igen. Men nu läser vi inte kapitel 1 som vi gjorde i förmiddags här, utan kapitel 2. Och andra Timoteus 2:2 är ju känt, det är till och med ett pingstsamfund som heter så. Andra 2:2. Men nu ska jag läsa andra Timoteus 2, kapitel 2 och vers 1. Jag tror att någon kan den utan till. Man säger att den börjar så här: hämta nu. Vad fortsätter det med då? Hämta nu. Står det så? Vem vågar citera den? I vad då? I den nåd som finns hos vem då? Ja. Så kraften och nåden och Jesus, det är bra. Det hör ihop. Så, men det står inte så här att nåden kommer över dig om du har tur idag. Det är inte så att nåden kommer random eller slumpvis till någon. Wow, nu liksom lyckades jag vara precis på rätt ställe i rätt stund när Gud delade ut sin nåd. Utan nåden finns där. Den är tillgänglig, men genom Jesus Kristus. Inte genom Mose, inte genom lagen, utan genom Jesus. Så i det första brevet, i Johannes evangelium, i det första kapitlet, så säger evangelisten det här: av hans nåd, av Jesu nåd, av hans fullhet har ni alla fått nåd. Så, och den nåden, den kommer återigen och den överflödar. Och vad betyder fullhet? Ja, det betyder att det är allt som är i Jesus. Inte en liten del. Det är hans karaktär, hans gåvor, hans liv. Och det är till och med i kraft av nåden har vi fått del av gudomlig natur. Den gamla naturen, den ska bara vara korsfäst och död. Men den nya naturen som vi får i Kristus Jesus när vi är födda av nytt genom den helige ande, det är nådens nya natur. Och vi ska läsa om vad den hjälper oss med. Nu ska vi läsa Romarbrevet. Det blir en del bibelställen här och du kanske inte kan ta till dig allting, men det spelas in och det kommer också att finnas på våran hemsida tillgängligt. Det här med access är ju intressant. Ska vi läsa lite hur vi får access till Guds nåd. Romarbrevet 5. Först så står det så här: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro. Det är så Gud bestämmer. När vi tror på Jesus förklaras vi rättfärdiga. Vi tror på honom. Då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och genom honom, vår Herre Jesus Kristus, genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Vad kan det här betyda? Då står det så här: och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Så i syndafallet så förlorade vi härligheten ifrån Gud. Romarbrevet 3:23. Men genom Jesus Kristus återfår vi härligheten från Gud. Ni förstår att det är nåd. Och vi läser då vidare i Romarbrevet 5 och så läser vi vers 17 som handlar om det här. Ni vet vad som hände med Adam och Eva. Och lyssna nu. Om en endas fall, alltså den första människan, det gjorde att döden fick herravälde genom denne ende. Och det har jag hört så många gånger. Gamla Adam, gamla synden, det hopplöst med oss människor, det är gamla Adam. Så har den gamla Adam blivit en ursäkt för att vi fortfarande syndar. För nåden övertäcker ju våran synd och skuld. Ja, det gör den. Men nåden ger någonting mer. Vill ni höra vad nåden ger mer nu? Hallå? 98% behöver höra det, eller 99,9% kanske behöver höra det. Vad ger nåden mer? Så här står det att nåden ger. Hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom den ende Jesus Kristus? Så nåden gör att vi kan regera i liv. Det är ju rätt bra, eller hur? Någon lyckades med att lyfta sin hand och någon log lite och någon nickade till och någon nickade upp. Men det fortsätter. Det är fantastiskt. En endas fall ledde till fördömelse för alla människor. Och så kan man sluta läsa där. Jag arma syndiga människa. Alltså det är historia. Jag arma syndiga människa. Då kan man liksom tillämpa nåden del 1. Men jag är frälst av nåd, ja. Men det finns också del 2. Att du kan vandra i förut beredda gärningar. I hans kraft. Under hans inflytande och ledning. Under hans herravälde. Och du kan regera i liv. Överflödande liv. Genom vår Herre Jesus Kristus. Det är nåd del 2 och 3 och 5 och allting. Så här nu. En människas rättfärdighet, alltså Jesus Kristus, har fört alla människor till en frikännande dom. Och den frikännande domen leder till liv. Halleluja. Så den frikännande domen leder inte till fördömelse, men tack vare Jesus så får jag ändå förlåtelse. Den frikännande domen leder till liv. Och ett regerande, överflödande liv. Ett liv som övervinner den gamla naturen. Så att du kan leva för Gud och behaga honom. Så du slipper känna fördömelse och göra saker som du får fördömelse för. Hur kan det vara så här? Vers 20. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Så synden är inget hinder. Synden är ingen ursäkt. Hur mycket den än har härjat i ditt liv. Eller de som ännu inte är frälsta. Därför att nåden är så mycket större. Och så står det så här. Nåden överflödade. För att liksom synden fick herravälde genom döden. Också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv. Genom Jesus Kristus vår Herre. Så mitt budskap är, och Bibelns budskap är att du behöver inte leva kvar i synden. Du kan få uppleva att nåden ger ett nytt herravälde. Där inte synden är herre utan nåden här är herre. Den gratisgåvan från Gud. Och som man säger nu, kraften till ett nytt liv. Alltså det är ju jätteviktigt. Är det någon som har känt fördömelsen en gång? Är det någon som undrat hur ska jag klara av att leva i seger? Alltså, det är en av de vanligaste frågorna, inte bara på ungdomsläger utan också bland pensionärer. Hur ska jag leva i seger över frestelse och synd, pastorn eller Christian? Jag säger, jag tror att det är nåden. Det är Guds nåd som verkar i mig. Och Paulus säger att i våran svaghet så blir bara kraften ändå större, ändå mer kännbar, ändå mer verklig. Så därför så säger jag så här, svaghet är inte farligt. Men att inte släppa in tron och nåden, då missar vi det som är Guds plan och Guds tanke. När vi var barn så fanns det en källa och det fanns en brunn på gården hemma hos min farmor. Alla visste att det finns vatten. Vi hade tillgång till vattnet, men det strömmade inte hela tiden. Utan vi fick gå fram och så fick vi pumpa. Och när vi pumpade så kom vattnet upp. Det vi gjorde var att vi hämtade kraften, vattnet, nåden. Vi fick göra det i tro. Först kom ingenting, sen kom gnissel, sen kom några droppar, sen kom överflöd. Så är det också i Guds rike och med nåden. Du själv tror. Själva vägen till nåden är genom Jesus Kristus. Men du själv hämtar i tro. Och så överflödar nåden. Men alla är inte törstiga. Alla vill inte ha vatten. Alla är inte där och hämtar. En del är nöjda med det som är. Så därför så kan du få uppleva mycket nåd beroende på hur mycket kraft du behöver. Om du ska dela, predika, hjälpa människor, vara fixa all maten här eller administrera hela det här lägret som Boris och Maria har gjort så fantastiskt, då behöver man ju kraft ifrån Gud, eller hur? Men om man bara sitter och byter kanaler på TV eller leker med sin mobiltelefon, behöver man ju inte så mycket nåd och kraft, eller hur? Så att vi lever olika liv. Så om vi väljer att vara beroende av Gud, jag behöver hans kraft och smörjelse, för jag är kallad till ett övernaturligt uppdrag. Då söker ju vi liksom pumpa, jag behöver mer energi, jag behöver bränsle, jag behöver söka Gud. Alltså det går ju nästan inte att få människor att börja be om man inte har behov av Guds kraft. Det är som efterfrågar, hur många vill vara med i en religiös ceremoni varje fredag eller varje morgon? Vi står här och så ropar vi till Gud, det spelar egentligen ingen roll. Och så kommer man dit och så, vad var det här för någonting? Ja, det är ingenting om inte du behöver hans kraft i ditt liv. Men om du behöver hans kraft i ditt liv, eller hans energi, så är det ju som att fråga människor. Nej, vi ska inte tvinga folk att dricka. Vi ska inte tvinga folk att äta. Alltså den som har ett liv behöver ju ha lite vatten och lite bränsle. Den som har ett kristet liv och förstår att man har en kallelse behöver förmågan ifrån Gud och söker Gud i bön. Självklart. Den som inte har det utan lever ett lätt och lagom liv behöver ju inte söka Gud eller behöva kraft eller behöva vatten. Håller ni med mig? Och ni känner igen det här själva. Men om man behöver mycket nåd så får man också mycket kraft ifrån Gud. 98% erkänner att jag har missat det här. Vi läste igår om de olika gåvorna. Och någon frågade mig, är det här nådegåvor du talar om? Alltså Bibeln talar bara egentligen om nådegåvor. För det är i ordet att den är given av nåd. Ja, men det här med profetians gåvor, det förstår jag att det är nådegåva. Men gåvan att tjäna, eller gåvan att vara barmhärtig, gåvan att undervisa, är det också nådegåvor? Jo, det står i versen innan, vi har fått olika nåd, olika gåvor, var och en. Och då handlar det ju inte om förlåtelse. Då handlar det om gåvor. Så nåd, kunskap nummer 2, handlar om den kraft och utrustning du får att tjäna Gud. Men nu tycker vi liksom att, ja men det där har jag förstått förut. Eller där har jag inte förstått förut. Då blir ju det en uppenbarelse för dig att du kan få kraft från Gud utifrån din oförmåga. Hörde du vad jag sa nu? Inte utifrån din förmåga. För om du redan har förmågan så behöver du inte kraften ifrån Gud. En av mina vänner, han började predika. Och det gick jättebra första gången. Och han var så glad. Och nästa gång han skulle predika så var det bara tvärstopp. Och han skämde så fruktansvärt mycket. Och efteråt förstod han att han inte hade varit beroende av Gud. För det gick ju så bra förra gången. Så han tänkte hela tiden, nu kan jag predika, nu kan jag predika. Så gång nummer 2 så blev det pannkaka av alltihop. Så tror jag det är när vi ska tjäna Gud. Om vi tänker, jag behöver inte Gud, jag tjänar Gud ändå. Jag kan det här med lovsång. Eller jag kan det här med att bota sjuka. Jag kan det här med att predika. Jag kan det här med att hjälpa människor. Jag kan det här med att leda en husgrupp. Men om jag förstår att jag behöver kraften ifrån Gud, då händer det någonting. Då söker man Gud. Och då blir också människor utrustade utifrån den nåden. När vi bygger Guds församling eller Guds kyrka, så har Gud ett specialuppdrag till dig. Och han har en special nåd för dig. Jag ska uppmuntra dig David, jag sa det till någon annan. När vi bad tillsammans igår, olika generationer, så lyckades du och jag, David Åliden, när jag tittar på här nu. Vi hamnar i samma tid. Och jag bad min fromma pastorala bön. Jag vet inte om det hjälpte någonting, men jag bad ju i alla fall i kärlek. Och så tänkte jag så här, David, han, kan han verkligen be för mig? Jag vet ju inte. Jag har inte hört honom be. Men jag hinner inte tänka tanken förrän David säger, kan jag be för dig? Jag tänkte, okej, han kan få be för mig. Kan det hjälpa någonting? Och så ber David. Jag kommer nästan ihåg allting. Värmen, kärleken. Och du citerade saker som jag sa att jag hade svårt för. Och så bad David så här. Om förmåga på de områdena där jag brast. Var det en bön om Guds nåd? Ja. Hör här nu. Första sången vi sjöng idag, eller jag vet inte den första. Så sjöng vi om nådens tron. Alltså mitt... Det var en liten dam, en väldigt liten dam från Norrland. Hon undervisade oss. Och så talade hon om nådens tron. Och jag tyckte liksom, jag fattar inte det där. För mig var det bara ett religiöst fikonspråk, jättesvårt att förstå. Men så sa hon, jag sätter mig på en stol, säger hon. Och så är jag inför nådens tron, tycker jag. Sitta framför Gud, jag böjer knä. Alltså det är många år sedan, ni förstår, då skulle man böja knä. Man sitter inte och ber. Det jag har sagt för att jag har fördomar. Jag berättar dem för er för att ni ska förstå. Men när hon berättar för mig hur hon sitter inför nådens tron och att Gud inte bara gav förlåtelse utan kraft och utrustning, höra Guds röst, få kraft att hjälpa, och det var hennes mamma eller vad det var, och så ber hon och så bara hör jag någonting. Hon har förstått. Att komma inför Gud är inte bara, oh Gud förlåt mig också alla mina synder. För så hade jag bett min enda bön tills jag var 19 år. Förutom Gud som haver barnen kär. Så bad jag, fast jag inte var frälst. Och så förlåt mig Gud alla mina synder. Jag visste ju ingen annan bön. Och inte hade jag förstått nåden, så jag fick inte syndernas förlåtelse heller. Jag bara rabblade det som en bön. Men jag blev frälst. Fick jag både syndernas förlåtelse och kraft till ett nytt liv. Att leva annorlunda. Jag behöver inte tänka om nu ska jag behaga Gud och vad jobbigt, nu ska jag behaga Gud. Utan jag vill behaga Gud. Gud, hur kan jag tjäna dig idag? Hur kan jag göra dig glad? Det blev det nya livet. Därför att nåden fick herravälde i mitt liv. Så du kan inte bara göra det av, försöka göra det av med en herre och inte få en ny. Förut var synden din herre, nu ska nåden vara din herre. Eller genom Jesus Kristus, är ni med? Ja. Så... Att få, så här står det förresten, hjälp mig nu, är det sant? Hebreerbrevet 4, är det 12 eller 19? Nåd, vi kommer till nådens tron. Och så får vi nåd och förbarmande dagen efter vi behövde hjälpen. Känner ni igen det? Precis lite för sent kom Gud. Vad står det? I den stund då vi behöver hjälp. Och jag tänker så här, jag vet inte om ni känner igen det här. Skulle inte ni vilja få liksom kraften på måndagen för hela veckan? Och bara, nu tar jag lite då och nu tar jag liksom ut det. Alltså man tankar bilen full och sen så kör man. Varför ska man liksom få en skvätt eller kraften precis i den stunden man behöver hjälp? Vore inte underbart att när man lägger sig på kvällen så bara får man... Vilken underbar dag det ska bli imorgon. Jag känner redan kraften. Jag är helt slut när jag lägger mig. Helt slut. Men morgonen, nu behöver jag din kraft. Nu behöver jag ditt ord. Nu behöver jag din kraft. Och så får jag den. Det är att lita på Gud. Det gör det kristna livet mera beroende av honom. Men inte lika bekvämt. Och hur mycket du än ber om det, så kommer inte Gud att skämma bort dig så mycket längre. Utan han kommer att göra dig fattig i anden, så att du blir beroende av hans kraft i alla möjliga situationer. Vi talar ekonomi. Visst är det jobbigt när Gud inte ger oss en försörjning. Han kan väl ge det redan nu, tycker ni inte det? Han gör oss ekonomiskt oberoende idag. Halleluja. Varför gör han inte det? Varför gör han oss ekonomiskt beroende av honom? Ännu finns det jättemånga kristna som vill bli ekonomiskt oberoende. Ja men hallå, har du aldrig läst om några krascher? Har du inte läst om Lazarus? Har du inte läst om liksom hur det är egentligen Gud som avgör allt till slut? Men jag erkänner, jag tycker att det är jättejobbigt att inte veta om pengarna räcker nästa dag eller den här dagen. Jag tycker det är jättejobbigt att inte veta om jag ens får mat den här dagen. Är det någon som känner igen sig i det här? Ni har väl inga problem med det. Men man kan också göra sig beroende av Gud göra sig beroende utav det som är hans vilja och plan. Och våga det. Och säga: Gud, nu handlar det bara om din nåd. Och så kommer han med hjälp i rätt tid. Du kan också välja ett kristet liv där du inte vågar göra någonting. Där du inte behöver ha hans kraft. Där du inte behöver dela någonting. Nästa söndag så ska du predika, Hanna Forman. Men du har ju gått 2 år i kommunikationsuniversitetsutbildning. Så du vet inte om du behöver en helig ande. Du behöver en helig ande. Det är därför jag säger det, för att du. För Gud vet att vi har en begränsning. Så säg inte så här, inte för ofta, säg inte så: jag kan inte. Säg: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det är att förstå Guds nåd. Då blir det mycket mer spännande. Halleluja. Jag vet inte hur det var med, men jag är ju liksom anställd, jag får lön. Och någon kommer fram till mig och säger: kan du be för mig? Jag kan ju inte ens säga nej, då blir det avdrag på lönen. Blir det inte det? Ja. Nej, det borde det faktiskt bli. Men har ni varit med om det när ni ska be för någon? Jag vet inte om du kände det när du bad för mig, men det var en fantastisk bön. Han slutade inte be heller. För när han var färdig. Och det bara flödade. Jag tänkte: David, gör du det här varje dag? Ber för mig, eller bara flödade så? Det flödade, ja. Var det jobbigt? Nej, men det var kraft i det. Det är inte jobbigt att vara ett flöde eller att vara ett rör, en kanal för Gud. Det handlar bara om att man ska stå i vägen. Ta bort mina ambitioner nu och stå så att jag liksom bara kan vara en ren kanal för dig. Det är inte jobbigt liksom, så får jag ett budskap till dig, Per. Tänker: åh, vad jobbigt, jag fick ett budskap. Det är jobbigt om jag inte får ett budskap. Håller ni med mig? Jag ber, men innan jag ber så vet jag sällan vad jag ska be. Men jag ber ändå. Gör ni, eller hur gör ni? Sitter ni så och räknar ut bönerna och så ber ni den bönen ni har räknat ut? Man skriver ner en bön. Vi bara börjar i tro och ber, och så kommer kraften. Och det är det jag tror att vi ska komma in i mer och mer. Så här, hur många har kraft till att gå till ett bönemöte egentligen? Hallå? Du har det, jättebra. Just nu tror jag vi har kraft i det. Men tänk, fredag kväll, otajmat, vi ska ha bön. Hur många har kraft i det? Det är ju sämsta dagen. Hur många känner kraft till att be efter vad man varit på bönemötet? Allihop. Man kan förändra världen. Därför att man kommer svag för att bli stark. Man kommer för att tjäna Gud. Men om man inte förstår nåden så tänker man: jag orkar inte idag. Alltså, det är inte mycket man orkar om man inte förstår nåden. Man orkar inte fostra barn. Man orkar inte hjälpa andra. Men man förstår att kraften kommer när jag ställer mig till hans förfogande. Och så tror jag det ska vara också i Guds församling. Att vi räknar med att när jag står till hans förfogande, då kommer också kraften över mig och jag kan tjäna honom. Så jag utmanar Mats här att predika en söndag. Tror du att han tycker att det är jobbigt?
Ja.
Åsa-Lena, vad tycker han om det?
Jag tror att han ska göra det någon gång.
Det tror jag också. Och Boris trodde det också. Hörde ni det? Alltså, det hände någonting. Jag vet när jag hade med Rubina till Indien, och så tänkte jag att hon skulle få dela lite i ett möte. Typ 5 minuter klarar hon säkert av. Man får uppmuntra sin dotter och så. Så är det en förmiddagsgudstjänst, och de var ju inte vana med att kvinnor predikade på sådana förmiddag. Inte en tonåring i synnerhet. Men hon bara predikade på. Och vi bara tittade på varandra. Och hon: du trodde att du hade predikat 5 minuter. Jag predikar ungefär 18-20 minuter. Jag sitter ju och har koll så. Den andra predikar, inte någon själv predikar. Även om jag vet att du skulle vilja ändra på det. Alltså, så tänker jag: det är ju nåden. Vet du vad som hände? Hon blir tillfrågad. Hon får ett budskap. Hon predikar det. Alltså, det är ju så här det fungerar. Vi träffar en person. Vi möter den personen. Och så ber vi för den. Och så händer det någonting. Och någon säger till dig: jag har ont i ett ben. Vill du be för mig? Bara be. Gud får ta ansvar för det. Behöver inte känna dig helig och att idag har jag mirakelkraften. Nu ber jag för sjuka. Men om någon frågar dig, kan du be för mig? Då ber du för den personen, så verkar Guds nåd genom dig. Halleluja! Ni nu som är från Iran, det är underbart att ni är med och lyssnar. Men ta ett steg till. Börja be för oss. Profetera över oss. Tala tro. Umgås med oss. Bjud oss på middag, så att säga. Men de har god mat. Halleluja. Ta initiativ. Gud verkar i er. Hans nåd verkar i er. Det är fantastiskt. Det är inte några som är kallade till att bara ta emot och andra ska ge ut. Men när vi blir mer och mer familj, så kommer fler och fler uppleva att kraften verkar i oss. Och då när vi lägger oss på kvällen, så känner vi, jag är trött men jag är glad. Jag tycker det är en god känsla. Jag är trött men jag är arg. Det är en jobbig känsla. Jag är pigg och arg. Det är också en jobbig känsla. Ännu bästa känslan är, jag är pigg och jag är glad. Halleluja. Det är ännu bättre. Så nu ställer jag frågan. Vad betyder nåd? Säg det. Nåd betyder. Yes. Syndernas förlåtelse, utrustning, kraft ifrån Gud. Det betyder att våran oförmåga blir Guds förmåga igenom oss. Det betyder att han tar över i våran svaghet. Nåden betyder att syndens herravälde har inte en chans. För nådens herravälde är starkare genom Jesus Kristus. Därför så ska jag inte ursäkta mig med att jag är en fattig syndare. Och jag är, det är inte mycket med mig. Utan jag är en frälst syndare och Guds kraft verkar i mig. Halleluja! Det hjälper andra människor att förstå att de också kan följa Jesus. Annars blir vi troende människor med en slags religiösa förtecken. Jag lever som alla andra, men jag lever ju under nåden. Alltså förstår du hur fel det kan bli? Varför det? Därför att vi måste också bli en skillnad i våra liv. Och det är inte genom att vi är belagiska, utan genom att Guds kärlek övervinner. Halleluja. Guds ande hjälper oss att leva ett annorlunda liv. Guds ande hjälper oss att vara goda och övervinna det här. Nu ska vi be tillsammans. Jag skulle vilja att vi står där. Och jag skulle vilja verkligen utmana dig som vill leva för Gud, men du saknar kraften, och du skulle vilja uppleva hans nåd på det sättet. Du skulle vilja förstå det här, att du kan hämta hem vilken situation du än är i. Ju värre situationen är, hör här nu, ju större verkar, ju mer verkar, ju mer överflödar Guds nåd. Och även om du har det jättebra, så är lite nåd bättre än inget. Så jag frågar först, hur många är det här som just nu vill ha, du behöver överflödande nåd. Bara lyft din hand. Överflödande nåd. Det är, alltså, vi är väldigt många. Jag känner inte så varje dag. Jag erkänner det, ibland kan jag känna mig stark och det bara fungerar och det flyter på. Men de flesta dagarna säger, Gud, jag behöver överflödande nåd, för behoven är så stora. Antingen för mig, eller för min familj, eller för andra jag känner. Och just nu är det många som sörjer av det jobbigt. Men det är också människor som håller på att gå förlorade. Gud, jag behöver överflödande nåd för att vinna nya människor. Jag kan inte vara nöjd med att bara gå här och några få är frälsta. Jag vill ha överflödande nåd och kraft. Att dessa gärningar ska ske som skedde genom dig, Jesus. Att det ska ske i den här tiden. Och att din församling ska växa till. Att din härlighet ska bo. Och att det inte ska vara några frestelser eller någon modlöshet. Eller några dömda tankar som förstör. Utan jag vill ha överflödande nåd genom Jesus Kristus. Därför så pumpar jag på i tro. Och när så bara kommer några droppar, så vet jag att överflödet är på väg. Halleluja! Fader, jag ber för dem som har räckt sina händer, som behöver en överflödande nåd. Jag ber också för dem som behöver lite mer nåd. Jag ber för dem här som inte förstår att de behöver nåd, tycker att de är självtillräckliga och bra. Jag ber Gud att nåden ska verka fram en längtan efter beroende av dig. Jag tackar dig Gud att vi ska få detta herravälde i liv över det som är synd och orättfärdighet. Och att vi ska förstå att genom en enda människas själv, Gud, Jesus Kristus, har vi fått överflöd av liv och herravälde genom nåden. I Jesu namn. Tack för att detta är början på frälsningen. Tack Gud. Det finns någonting som jag tror jag ska uppmuntra er med. För det finns några här som behöver ett stort välsignat bönesvar. Lyssna nu på vad jag säger. Du har bett om någonting stort. Och det kan verka lite konstigt och du kanske inte kan göra det här varje gång. Men du ska ropa nåd, nåd, nåd över den situationen. För det är Gud som ska slutföra det. Så gjorde man när man byggde templet. Så gjorde man så enligt profeten Zakaria. För att slutstenen skulle komma till och det skulle fullbordas. Så ropade man nåd, nåd, nåd över den. Så det finns en situation, det finns en rolig situation också när vi skulle gifta oss, Pernilla och jag, vi hade inga pengar. Och vi får för oss att vi ska bjuda alla som vill. Alla som bara skriver upp sig på ett papper och får komma till bröllopet. Helt galet. Helt galet, men jag tänkte jag jobbar mycket, tänker jag, så tjänar ihop pengarna. Jag tjänade ihop ungefär 5%. Och då jobbade jag 150%. Men jag liksom tänkte inte så långt. Men jag vet att Pernilla var med mig det här och vi bad för det här. Gud, vi behöver ett mirakel. För vi vill att alla som vill ska kunna komma på detta bröllopet. Vi jobbade ju i församlingen också, kändes så viktigt. Och det jag inte vet är att min pappa, min generösa pappa, han har satt sig i sinnet att han ska finansiera allt det. För pojken, han är ju inte klok, han fattar ju ingenting. Han bara... Så då är han ute och fiskar. Och min bror Dick, han är med också. Och så får de en rekordfångst. Och det är så mycket sill de inte kan få upp. Och min bror Dick kan bara ropa: pappa, det är nåd! Det är nåd! Säger han, ropar han bara. För han förstod att det här var ett bönesvar. Men farfar sa: ser du inte pök? Det är sill, säger du. Det är inte nåd, det är sill, säger han. Och så skrattar han. Alltså jag vill att du ska se att det är både nåd och sill. För att vi får bönesvar. Och det är något fysiskt. Vi får det där bönesvaret. Det är någonting som vi behöver här och nu. Vi får bönesvaret. Men du ska förstå att det är nåd ifrån Gud. Och att det är överflödande nåd. Och ju svårare det ser ut för människan, ju mer blir Gud förhärligad i den här situationen. Så begränsa honom inte, utan se till att han blir förhärligad genom att han får visa, som det står, sin härlighet när han uppväckte Lazarus ifrån de döda. Om du tror ska du få se min härlighet. Jag säger det till dig nu också, att genom tron så har du den här tillgången till nåden och du får se Guds härlighet. Så missa inte det genom att du tänker mänskligt. Det går inte, det går. Det går! Men det vi ska göra, det är att be. Vi ska pumpa, vi ska tro, vi ska förvänta oss. Vi ska få se hans härlighet. Herre, nu ropar vi nåd över omöjliga situationer. Nåd! 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 Halleluja! Nåd, nåd, nåd. Halleluja. För det är din gåva Gud. Och du ska bli förhärligad i våra familjer, i våran stad Göteborg. Ekonomiska under. Halleluja. Mycket sill, stor fångst. Överflöd. Överflöd. Inte för att vi ska vara oberoende, utan för att vi ska vara tacksamma och glada i dig. Halleluja. Tack Gud. Tack Jesus. Det som jag tycker är så fantastiskt med sån här bönesvar, att det mättade 120 stycken personer på ett bröllop. Det gav presenter till alla medarbetarna som fick, ska vi se nu, 5 eller 10 kilo kräftor. Det är rätt mycket det. Så jag fick köra med en lastbil runt på ön. En lastbil, en soplastbil full med kräftor på flaket. Alltså jag kör omkring med, jag vet inte, i värde, vad det kan vara, 50 000 eller någonting, som man kör omkring med oss och delar ut det. Alltså det är väldigt roligt med Guds härlighet. Det är väldigt roligt när många blir mätta, många får uppleva Gud. Jag tror att det kallelsen som vi har med församlingen, det är inte att det ska vara lite knappt och det ska räcka bara till lilla mig, och det ska bara vara jag och mitt och mina. Det ska vara för göteborgarna, det ska vara för våra familjer. Vi ska strida för våra barn och barnbarn och de som är runt omkring. De ska få uppleva att det är mycket överflöd, att församlingen gör en skillnad, att magar, hungriga magar blir mättade, törstiga människor bara upplever hur Jesus Kristus fyller dem. Människor utan mening och mål ska få uppleva frälsning och frid och få församlingen som ett hem. Därför Gud vill utvidga våra vyer och vårt tänk och se, vi har en större kallelse än att bara leva så gott som möjligt här på jorden. Halleluja! Och det gäller Mellanöstern, det gäller alla iranier som är här, det gäller de som är från USA, det gäller hela Europa, det gäller Sverige, men vi får inte glömma göteborgarna, alla som kommer till oss. Vi får inte glömma de som är i våra familjer, de vi redan känner, att vi ska kunna ge, säga jag kan be för dig, och så ska det ske ett mirakel. Halleluja, de kanske säger det är sill, men vi vet att det är nåd. Amen. Jag tror vi landar där faktiskt. Amen. Halleluja.
Tack Jesus.
Yes.